Eleanor heter jag och jag har vikarierat som pastor här på några procent under hösten och ska göra det i vår också. Under advent här så är det ju inga predikningar utan det är intervjuer. Och jag ska strax välkomna Mattias och Petra Hjärton hit upp för de ska få säga tack till församlingen, till Johanneskyrkan för den omsorg som de mötte under en svår period för ett år sedan. Men innan jag släpper fram dem så vill jag hålla en liten inledning och återknyta till en predikan som jag hade här innan advent. Ni som var här då kommer kanske ihåg det. 25 november, det var avslutningen av vår predikoserie om Filipperbrevet. Undrar om det kan vara min telefon kanske. Vem vet? Nej. Ja. Man vet aldrig. Filipperbrevet. Och då ställde jag frågan, tacka eller inte? Det är frågan. Och jag berättade då att Paulus ju var i en svår situation. Han satt i fängelse och hade fått hjälp, ekonomisk hjälp och stöttning från församlingen i Filippi. Och så skriver han ett brev till dem och då var det på sin plats att han skulle säga tack till församlingen för deras hjälp som de hade gett. Men det gjorde han inte. Och jag sa då att det var på grund av den gåvoekonomi som fanns på antiken på den här tiden. När den som hade mycket, det var dens plikt att ge. Och den som tog emot, det var dens plikt att säga tack. Och det fanns en slags lojalitetsband mellan givare och mottagare. Men det här gjorde också att det uppstod hierarkier mellan givare och mottagare. När just mottagaren hade som uppgift att hedra och tacka den som hade gett. Och då bildades hierarkier. Och det vill inte Paulus gå med på. För han menar att i församlingen så står vi sida vid sida. Vi är jämlika. Vi står inte i olika trappor ovanför varandra. Och därför säger han inte tack. För han vill inte bekräfta det här sättet att tänka, de här hierarkierna. Och så avslutar jag predikan med att säga, är det så att vi inte ska tacka varandra? Och ni fick diskutera i era husförsamlingar. Jag svarar inte på den frågan. Men nu skulle jag vilja göra det. Sen några veckor efteråt. Absolut ska vi tacka varandra. Jag tänker att det råder ju inte samma förutsättningar längre. Det här var ju liksom det här systemet med hierarkier. Det är inte samma system som vi lever i Sverige idag. Däremot tror jag att det är viktigt att man som kristen inte tänker att andra står i tacksamhetsskuld till oss. Alltså, vi har en stor tacksamhetsskuld till Gud. Gud har gett oss så mycket. Han är den store givaren som sörjer för våra behov. Som ger oss vad vi behöver. Och vår uppgift är att säga tack, att hedra honom. Och vi står i stor tacksamhetsskuld till Gud. Och när vi hjälper andra i församlingen eller utanför församlingen, så är det ett sätt att säga tack till Gud, att hedra honom, att göra en gentjänst tillbaka till Gud. Och det kan vi komma ihåg de stunder vi bara känner att varför tackar inte den här personen mig för det här som jag har gett och jag har ställt upp och sådär. Det där är ingen god hållning, utan låt liksom dina tjänster som du gör för andra vara ditt sätt att säga tack till Gud. Och vi står inte tacksamhetsskuld till varandra. Men när någon kommer och vill säga tack till dig, ta emot det tacket. Alltså när vi tackar varandra är det också ett sätt att liksom visa kärlek till varandra och omsorg. Och våga ta emot det. Det är också en kristen hållning. Vi kallar det att ge och ta emot kärlek, att leva på det sättet. Och nu ska då Mattias och Petra får berätta. Välkomna dem fram. Med en liten applåd kanske. Ja. Ni ska få berätta om om en sak som hände er sommaren 2017. Vi kan ju börja med att presentera er. Och så ska jag dubbelkolla så min telefon är avstängd. Jag tror att den var det, men vi vågar inte chansa. Så varsågod och berätta vilka ni är.
Ja, jag heter Petra Hjärton. Och jag har varit med i den här församlingen sedan 2001. Så det är ju typ 17 år, många år.
Mm. Inget mer?
Ja.
Du som är så intressant. Ja. Ja, okej. Okay. Mattias Hjärton heter jag, gift med Petra sedan många år. Jag har också varit med i församlingen här i Johanneskyrkan i lika länge. Till vardags jobbar jag på Liljeholmens folkhögskola. Det som administrativt så där. Allt möjligt.
Vi har två barn som Alma som var med och sjöng här och Sigrid också.
Tack. Min telefon var avstängd. Sommaren 2017 så blev du svårt sjuk, Mattias. Mm. Kan du berätta, vad var det som hände?
Jo, så här var det. Vi hade då hösten innan köpt en sommarställe här utanför Linköping i Sandvik på andra sidan Roxen här från sett. Så att vi var där ute med familjen vår första sommar där och vi grejade i trädgården och höll på. Ja, trädgård med skog här väl i alla fall, för jag röjde sly kan man säga. Så att jag höll på med det där på tomten här och drog och släpade där. Så ramlade jag bakåt, jag gick baklänges. Jag ramlade baklänges och fastnade liksom på en sten i knävecket och fick ett sår där. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Det var ju illa att få ett sår där, för det var ganska svårt att sätta plåster. Ni vet, man svettas så att man, ja, ni fattar. Det var knepigt. Det blödde lite så där. Men jag hade det och efter några dagar mådde jag sämre och sämre. Men i samma veva så hade ju våra barn, var det båda tror jag, hade typ öroninflammation och feber och grejer så där, så att jag tänkte att det var det som jag fick. Så att jag tog det inte så allvarligt när jag själv fick feber. Men febern tilltog, jag fick frossa och grejer. Så till slut så, för att göra en lång historia kort, så hamnade vi i alla fall på akuten sen och blev inlagd och det visade sig att jag hade fått blodförgiftning eller sepsis som det heter. Så att det var ganska illa däran. Så att några dagar där var det ganska ovisst. De visste inte riktigt vad det var för någonting. Så att jag hamnade först på kirurgen för de trodde det var någonting med levern. Och sen hamnade jag på infektionskliniken och blev liggandes där i drygt 2 veckor. Men första dagarna då, 3-4 dagar, var jag ganska borta och omtöcknad och visste inte, de visste inte heller riktigt vad det var för som hade hänt med mig. Så att det var ungefär så.
Och du var ju ganska omtöcknad och visste inte alltid riktigt vad det var som hände.
Nej, jag var i min egen värld kan man säga. Ja. Mm.
Petra, hur var det för dig att stå bredvid? Kan du berätta om de där dagarna?
Ja, det var jobbigt. Jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag kände fysiskt hur jag skakade och jag tänkte, vad händer nu? Jag kände skuld också att jag inte hade fattat signalerna tidigare. Jag tyckte Mattias var lite tramsig. Han hade fått del av Albas och Sigrids feber, öroninflammation. Jag hade fullt upp med att försöka få i Sigrid penicillin och ta hand om henne. Så att jag kände också att jag borde ha gjort, agerat tidigare. För sen när det väl blev så långt att vi åkte in, då kunde inte du gå från bilen in till sjukhuset, utan vi fick ta rullstol och det liksom gick så jättefort. Och det var ju lite panikartat eftersom att vi var där ute i den här stugan vi precis hade köpt. Vi kände ingen människa. Vi hade vinkat åt någon granne kanske så här, och vad gör vi nu? Vad gör vi av barnen? Vi måste in. Mina föräldrar hade hyrt en stuga, var på Öland. Det var vecka, ja, det var typ vecka 27 söndagen där. Så att vi hade semester och alla andra vi kände hade också semester. Det fanns liksom ingen människa hemma direkt. Så då sprang jag in till de grannarna där och undrade om våra barn kunde komma förbi, om det var hände någonting, och annars så lämnade vi dem där. Men det var, ja, det var jobbiga, omtumlade dagar verkligen. Jag kände, när man drabbas av något sånt här, så jag vet inte hur man fungerar, men jag började planera begravningen, hur jag skulle klara mig utan Mattias, vad skulle jag göra med den nya sommarstugan, och du vet, såna här tankar. Ja, jag var väldigt, väldigt rädd.
Och ni flyttade ju in till stan igen då med barnen. Och berätta om på vilket sätt blev omgivningen en hjälp under den här personen, grannar, församlingen, vänner, föräldrar.
Jo, gatan hemma var ju nästan tom, och men det i början vi, ja, familjen Helleby var hemma, där kunde barnen vara en liten stund, och vi fick också hjälp av grannar som vi kände mer eller mindre nära, att liksom stundtals ta hand om barnen innan Mattias föräldrar kunde komma ner från Hedemora och hjälpa till. Jag mejlade våran husgrupp och bad om hjälp i att be för Mattias. Mina föräldrar var på Öland tillsammans med min pappas syskon och deras familj. Det var så här, de bad där uppe. Och våran husgruppsledare Samuel Furingsten undrade om vi inte skulle, om det var okej, vi kan mejla ut hela församlingen. Så jag bara, ja, alltså, be. Och
då kände du också att du visste inte om Mattias skulle leva imorgon.
Han var ju riktigt dålig när vi åkte in, och sen så under 3 dagar så steg hans infektionsvärden högre och högre. Han fick dunderantibiotika och ingenting hjälpte. Och de var, ingen riktigt visste hur det var liksom. Jag bara kände nu. Ja.
Så Johanneskyrkan bad, det var kristna sammanhang som era föräldrar stod i som bad, som också bad. Berätta om de tilltal som du fick erfara under den perioden.
Ja, men då kände jag blev alldeles varm av församlingens omsorg om alla som hörde av sig, skickade sms, ringde, kom förbi. Man kände att vi blev överröst av kärlek och omsorg och liksom medlidande. Och just det här, det var så enormt skönt att känna att folk bad överallt runt, att jag kunde liksom vila i det, att det finns människor ropar till Gud överallt, och att inte bara jag, men att det fanns, det var väldigt, väldigt skönt att vi kände att man hade det här, alla människor runt omkring. Vi fick till exempel psalm 91 av en tjej i vår husgrupp, och så var det en man ifrån din gamla hemförsamling som också skickade psalm 91, så den läste jag många gånger och höll fast vid.
Kan du inte läsa några verser ur den? Psalm 91 i Saltaren.
Jag tog med alla böcker jag har hemma. Och tänkte läsa nu ifrån Levande Bibeln. En annan översättning. Men då står det bland annat så här i psalm 91. Vi bor i den allsmäktiges skugga, skyddade av Gud, av honom som är över alla gudar. Endast han är min tillflykt, det enda fasta, det enda trygga. Han är min Gud och jag litar på honom. Han räddar dig från varje fälla och skonar dig från sjukdom och plåga. Han kommer att skydda dig med sina vingar. Ja, med sina vingar ska han bevara dig. Hans trofasta löfte är din rustning. Du behöver inte vara rädd längre för vad som kan hända dig. Du kan gå lugn under dagen. Du kan vila trygg under natten. Och så står det vidare också att han ber ju sina änglar skydda mig vart jag än går. När han ropar till mig, eller när vi ropar till mig, så ska jag svara honom. Jag ska vara med honom i hans svårigheter och rädda honom och ära honom. Jag ska tillfredsställa honom med ett långt och lyckligt liv. Och det var väl lite det här att du behöver inte vara rädd längre för vad som kan hända dig. Du kan gå lugn under dagen. Du kan vila trygg under natten. Att Gud är med vad som än händer. Och så tänkte jag när jag läste det här också att jag ska ge honom ett långt och lyckligt liv. Då kände jag att han kan ju bara inte dö.
Mm. Mm. Det var inte så långt med.
Så den här, det är lite främt att det kommer samma psalm från olika håll. Och man, som, ja.
Du fick också till dig en sång. Vad var det för sång?
Ja, det var sången Jesus har makt. Det är en sång som sjöngs i min hemförsamling när jag var barn och som säkert spelades hemma i min familj, men som jag inte hade sjungit eller hört på länge. Men det bubblar upp att Jesus har makt. Han har all makt. Han har vunnit seger på Golgata. Dödens udd är bruten. Ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger. Han har makt. Så den bara gick jag och sjöng för mig själv och jag bara liksom vilar i det. Att Jesus har makt. Han har all makt. Jag kan bara förtrösta på honom. Dödens udd är bruten. Jag bara tackar Gud för det. Och jag kände, ja. Med den sången och med allt runt omkring så kunde jag ändå gå och lägga mig och sova.
Vi ska snart få lyssna på den sången. Men Mattias, kan du berätta någonting från hur det var för dig på sjukbädden? Och en händelse där.
Ja, ja, alltså det är lite konstigt här också att jag såg allting där hända för Petra och för barnen och mitt i sommaren och besvikelse över allt möjligt och jag låg där jag låg. Jag, efter några antal dagar så mådde jag ju bättre, men jag hade ju mina dagar när det var jobbigt och jag mådde dåligt. Och det vi har pratat om innan var en händelse som man är i någon sorts drömtillstånd eftersom sömnen var ju som den var. Men i ett tillfälle vet jag att jag vid en stol i rummet så sitter en svart man som i min, ja, om det var dröm eller om jag var halvt vaken, det vet jag inte. Men min reaktion var att jag började be. Jag liksom uttalade namnet Jesus väldigt tydligt och bad att den här skulle försvinna. Så det var någon sorts påminnelse om. Jag minns att jag bad i tungor och jag verkligen så här, i Jesu namn. Så det var en ganska stark händelse som var otäck. Men ändå, ja, det blev lugnt efter det.
Vi ska göra en paus i intervjun och så ska vi få lyssna till den här sången.